Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Varmt välkommen in till oss denna onsdag. Vår lillördag bjuder på följande mix. Palla trycket, en ny bok om att hitta rätt i livet och all stress. Meteoriten som föll från himlen, just nu så är den inlåst i ett kassaskåp eftersom man inte är överens om vem som äger den. Hör om ny dokumentär som visas på Tempofestivalen. Idag så föll också den nya domen då i snippanfallet. I hovrätten så visste man vad en snippa är. Ni hör en glad Linnea Claesson. Och snart är det än en gång på kyst och år. Och vår mästerkock Sebastian Gibrant, han är dagens gäst. Nu leder han USAs landslag. Redo Elsa?
Ja!
Jeff!
Jajamän!
Janne, lever du?
Jajamän!
Ja, men då kör vi! Han är kock. Han har kommit 2 i Bocuse d'Or 2019, han har lagat Nobelmiddagen och han har erfarenhet från flertalet stjärnkrogar runt om i världen. Varmt välkommen till Mix Megapol, Sebastian Gibrant.
Ja, tack så hemskt mycket.
Du har mycket att stå i.
Det är en och annan del, men samtidigt jag tycker det är fantastiskt roligt att ha mycket, många hjärnor i elden.
Om vi säger att en månad har 30 dagar, hur många av dem är du på resande fot?
Nu den senaste tiden har varit väldigt mycket och kommer vara lite framöver, så säger att jag ligger på i alla fall en 20 dagar.
Hinner du någonsin packa upp resväskan då eller står den bara där redo hela tiden?
Ja, den har faktiskt varit redo så att min kollega Robert Sjöberg som jag driver bolag med, han kallar mig för backpacker Sebbe. Ja. Så det är hem, kasta upp de ena grejerna och så i med nytt och så iväg igen.
Ja. Ska vi ta 5 snabba?
Ja, men det tycker jag.
Äta eller laga?
Äta framförallt.
Blir bjuden på restaurang eller bjuden på hemmamiddag?
Bjuden på hemmamiddag.
Ja, hur ofta händer det?
Ja, men det händer faktiskt inte så jätteofta. Men mina närmaste vänner såklart har ju lärt sig nu med tiden att jag är den enklaste gästen att bjuda hem. Så att det börjar bli mer och mer. Och man uppskattar det för att det blir mer sällan när man blir hembjuden än på restaurang.
Spis eller ugn?
Spis.
Varför?
Men jag tycker att det är som när jag lagar mat hemma. I och med att jag lagar så mycket i jobbet så tycker jag att det ska gå snabbt. Och då är spisen fantastiskt bra för. En stekpanna kan man laga flera måltider i.
Mandolin eller gitarr?
Mandolin, för gitarr är jag fruktansvärt dålig på.
Har du provat att lära dig?
Jag har provat. Min syster är ju ett musikaliskt geni. Jag fick inte det. Jag la ner det ganska snabbt och höll mig till mandolin.
Kött eller fisk?
Kött, ska jag nu säga.
Champagne eller vatten?
Champagne.
Ingen tvekan?
Det är ingen tvekan.
Nej. Sverige eller USA?
Den är svår faktiskt. Jag gillar USA som land, men Sverige är ju ändå där man kommer ifrån.
Och nu är det minsann dags för dig, Sebastian, att coacha det amerikanska kocklandslaget i Bocuse d'Or.
Det är en fantastisk ära att få den frågan och det var ett givet val.
När man tänker då på amerikansk matkultur och den svenska, de står ganska långt ifrån varandra, känns det som.
Ja, men det är det. Tittar man på svensk kultur egentligen, om man verkligen grottar ner sig, så är det ju salt, sill och gröt. Men amerikanerna har ju verkligen en kultur som vi kan se, vad är amerikansk mat? Det varierar ju otroligt mycket, vilket också gör det väldigt spännande att få jobba med ett sådant land.
Vem är det som bestämmer vilken meny som det amerikanska kocklandslaget ska presentera på Bocuse d'Or?
Vi bygger upp det lite annorlunda. Det är ju därför jag också tagit den här utmaningen. För det handlar om att utmana mig själv, utveckla mig och utveckla mitt nätverk. Så vi har en grupp, Thomas Kell och Daniel Blood i spetsen, som är några av världens bästa kockar, och kandidaten Stephanie De Palma. Vi tillsammans som grupp kommer faktiskt ta fram en meny som vi gemensamt tror på. Det är ju några av mina absolut största idoler som jag har sett upp till, och när man då har jobbat med de största i Sverige och sett upp till dem och sen fått jobba med dem, så blir det här ju nästa steg.
Hur hade de fått koll på dig då?
Jag har jobbat lite med Bocuse och varit domare, så vi träffades i Chile, i Santiago, för något år sedan, och då ställde de frågan lite halvt på skämt, lite på allvar. Vad skulle du säga om att coacha i USA? Ringer ni så kommer jag. Och sen fick jag det där samtalet och då var svaret ganska lätt, och det var ett ja. Det är otroligt roligt och ärofyllt, och jag tycker liksom inte att saker och ting är så stort. Det är så här, ah, men kul.
Men du måste ju ändå lägga på luren och bara känna, wow, de ringde, det var på riktigt, eller?
Ja, men så är det. Jag har ju haft några sådana samtal. Det var ju när man införde att göra Nobelmiddagen, och det här är ju ett av de större grejerna man fått göra i livet. Det har alltid varit en dröm att få jobba i USA, så nu kan man bocka av ytterligare en grej. Så nu finns det tyvärr inte mycket kvar på bucketlisten.
Hur är det med råvaror då? Är det skillnad i USA och Sverige?
Vi har ju lite annorlunda förutsättningar här. Mycket kallare vatten, skaldjur. Det är klart de har det på västkusten, när vi kan få tag på det också. Men det gör ju lite svårare att få tag på i och med att det är ett så stort land. Jag tycker ju att de har en helt annan känsla när man går in i deras whole food och deras specialbutiker också. Att man lyfter fram grönsaker och råvarorna på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige.
Kan du hinta lite om vad ni ska göra, eller?
Vi ska faktiskt jobba med vildsvin, så det känns väldigt kul.
Vildsvin?
Vildsvin.
Boar.
Boar, wild boar. Och sen en liten spännande twist, alligator sausage.
Åh, herregud. På riktigt?
På riktigt.
Det är tjejen då som tävlar?
Precis. Hon kommer från västkusten, från San Diego. Jobbar på en trestjärnig krog. Så det är ju också för mig ett sätt att se hur jobbar man på den absolut högsta nivån i ett annat land.
Men är hon som du, att hon jobbar så mycket så att jobbet tar det största delen av livet?
Hon har en sambo och en hund. Men de har också regler när vi jobbar i Napa Valley. I Kalifornien får du bara jobba 5 dagar i veckan. Så när jag sa att vi jobbade i Sverige 6-7 dagar i veckan, så sitter de och kollar lite konstigt. Men det är fantastiskt bra, för då har man tid att reflektera på de dagar man är ledig.
Är det unikt det här att man får coacha ett annat lands landslag?
Det har varit ett par stycken som har fått åka runt i världen och coacha andra länder tidigare. Men jag ser en tydlig skillnad nu, att det har blivit en liten trend i att det är fler som åker runt om i världen och coachar andra länder. Sveriges tidigare kandidat som tävlade senast efter mig, Jimmy Eriksson, som hjälper till lite i Slovakien. Jag har ett par kompisar som jobbar lite i England, och jag fick en förfrågan från 5-7 olika länder innan
wow.
Jag valde USA.
Ni har ju då, kan man säga, träningsläget i Napa Valley.
Ja, det kan inte bli bättre. Jag som är både mat- och vinintresserad tycker ju att det är the holy grail att få vara där. De har ju faktiskt några av de bästa producenterna i hela världen just i sin kategori och sin stil. Och som nyexaminerad sommelier så är det ju rena drömmen att få vara och åka runt där.
Det är det som är så kul med dig, för du vill hela tiden utvecklas, så nu har du tagit den titeln också då, sommelier.
Men jag tycker det är viktigt att man hela tiden utvecklas. Jag brinner av det och vill lära mig av allt och alla. För mig är det viktigt att jag vill kunna leverera, när jag väl öppnar en restaurang tillsammans med min kollega Robert, att vi kan leverera den absolut bästa mat- och vinupplevelsen. Och då ska jag se till att jag är så förberedd det bara går tills den dagen.
Vad har du för mål framåt?
Det är ju att öppna en restaurang, och sen handlar det ju väl kanske lite också om att settle down, att träffa rätt med familj och sånt här också. Och skapa förutsättningar, det är väl det jag gör nu. Men är man iväg och reser så blir det ju svårt, så att mycket mer kan man säga. Och det privata planet som jag vill jobba lite mer med och sätta upp målsättningar på professionella, så är det väl bara restaurang kvar.
Men du reser ju inte bara mellan Sverige och USA då, utan nu ska du till Mauritius.
Ja.
Berätta.
Ja, men det är också någonting som är väldigt kul att man har blivit inbjuden. Så jag ska sitta som domare i en tävling på Mauritius. Få dricka lite gott vin och bedöma mat från en tävling. Så att det är härligt att man kan få förena nytta med nöje. Det kommer vara mycket fokus på fine dining. De bjuder in kockar, stjärnkockar från hela världen. Jag sitter då i juryn, så jag är inte stjärnkock. Så vi har en annan svensk som jag har bjudit in som heter Thomas Sjögren. Han kommer ansvara för en middag, men också coacha en av de som jobbar på Mauritius. och det är de som ska tävla.
Har du varit där förut, Mauritius?
Det är faktiskt första gången, så jag ser väldigt mycket fram emot det och väldigt mycket fram emot värmen. Jag kollade senast, då var det 35 grader och 90% fuktighet. Jag längtar.
Ja, det förstår jag. Passa på då att vila lite, för det kommer bli intensivt nu framöver. Och lycka till med champagnen då på Mauritius.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du kom till Mix Megapol, Sebastian Gibrant.
Tusen tack.
Och faktiskt, lycka till med tävlingen så småningom. Jag hejar väl på USA då.
Tack.
Idag så föll domen i det uppmärksammade Snippa-fallet. Med mig nu Linnea Claesson, jurist och aktivist. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
För den som behöver påminnas nu då, vad är det här för fall?
Snippa-domen var ju någonting som verkligen slog ner som en bomb i Sverige förra året. När en 50-årig man först dömdes till fängelse i tingsrätten för att ha fört in sina fingrar i en liten flickas underliv 2 gånger. Men sen i hovrätten blev friad för att hovrätten inte förstod vad ordet snippa var för någonting.
Du och några till engagerat sig i den här domen och anordnade bland annat en demonstration och taggen "Jag vet vad en snippa är". Vad var du när du hörde den nya domen idag?
Jag var hemma och satt och jobbade och blev väldigt, väldigt glad att höra att den här flickan äntligen får upprättelse och att den här familjen förhoppningsvis nu kan börja bearbeta det här på riktigt.
Hur känns det att ha varit med och ändå bidragit?
Jag är jättestolt över att få vara med och stå tillsammans med alla de här kämparna i civilsamhället som verkligen organiserar och ser till att folket reser sig. Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma att det faktiskt går att göra skillnad. Det som är allra viktigast att ta med sig av det här är ju för att det inte ska bli ännu fler sådana här fall, liksom Pulla-domen förra veckan, är att vi behöver en nationell utbildning för rättsväsendet i alla delar om sexuellt våld. Det är det enda lösningen jag ser.
Nu är det i alla fall så att Snippanfallet, där har det nu blivit en dom då. Vad betyder det juridiskt? Vad betyder det för flickor? Vad betyder det för andra liknande fall?
Jag skulle säga att det betyder väldigt mycket för flickan, både det här individuella fallet, att få lämna det här bakom sig, att få upprättelse. Också att vi har nu en riktning som innebär att särskilt i rättegångar när det är barn inblandade, att man måste verkligen lyssna in vad de säger. Det kommer vara jätteviktigt att förstå att barns röst räknas på det här sättet. Och framförallt om vi kan använda det här fallet för att driva vidare för en strukturell förändring så inte fler flickor och barn behöver bli utsatta för det här.
Tack så mycket för att du var med i Mix Megapol, Linnea Claesson.
Tack.
En ny bok heter Palla trycket. Välkommen hit, Karin Otterbjörk, utvecklingskonsult med fokus på självledarskap.
Tack.
Du, vad är det för tryck vi ska palla?
Allt som trycker på och skapar oreda i hjärnan. Både det som är jobbigt, men också allt roligt man ska hinna med. Man behöver balansera sig lite.
Hur ska man balansera bort allting då när det känns som det bara brinner i huvudet av tankar åt olika håll?
Där tänker jag att man behöver lära sig lite så här knep. Hur får man syn på sina tankar? Och när är de för många? Och när behöver de lägga sig lite?
Du pratar till exempel då om självledarskap.
Ja, men självledarskap, det handlar ju om att leda sig själv. Att ta ansvar, vara proaktiv, förstå sig själv. Och också ha redskap till att faktiskt försöka hamna där man vill hamna. Och ha det på ett sätt som man själv vill ha det. Så det handlar ju om att, ja men, vem är jag? Hur funkar jag? Hur funkar min hjärna? Vad har jag för vanor? Och på riktigt, var är jag på väg? Och hur vill jag ha det? Och vad kan jag göra åt det? Och sen ta ansvar och disciplinera sig och ta sig framåt.
Självkännedom då?
Ja.
Är vi bra på att känna oss själva, tycker du?
Ja, men både och. Jag tänker att det är ganska många som man bara förstår vikten av det. Och då har man gett sig ut på en resa. När jag pratar självkännedom så brukar jag alltid prata om vad är det som triggar upp mig och vad är det som triggar ner mig? Alltså, vad är det jag går igång på och vad är det som skapar stress och press och dåliga feelings för mig? Då har man kommit ganska långt i sin självkännedom.
Ja, men hur gör man för att se det?
Man behöver bromsa lite, reflektera. Det kan ju låta sjukt tråkigt, men det är ju faktiskt någonting som vi behöver ägna lite tid åt i dagens samhälle när det går så himla fort med allting. Bromsa upp, förstå, känna in.
Sen har du den tredje delen här då, självreglering.
Nej, men det handlar ju om att inte svara på första impulsen och inte ge efter för hjärnans den här att gå undan för allt som är jobbigt, att söka kortsiktiga belöningar, att förstå att ibland måste vi hitta knep eller redskap och vanor som gör att vi står kvar och möter där eller gör någonting annat som är långsiktigt bra istället.
Om någon nu sitter slutligen då och lyssnar på det här och tänker, men vad börjar jag med allt detta?
Jag tror ju på att förstå egentligen så här basics, hur funkar hjärnan, och utifrån det börja relatera det till sig själv. Vad är det som triggar igång mig åt olika håll? Och också börja reflektera, så här, hur vill jag ha det egentligen och vad kan jag göra åt det? Och utifrån det börja agera med små vanor som man bygger på.
Boken heter alltså Palla trycket. Stort tack för att du gästar Mix Megapol, Karin Otterbjörk.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Kocken Sebastian Gibrant var dagens gäst här hos mig, Lotta Bromé på Mix Megapol, i förra timman. Och han ska ju alltså coacha USAs kocklandslag i kock-VM. Frågan är, hur kommer det sig att USA valde honom?
Vill man bli bäst i världen, då har man en tydlig målsättning. Man har lagt upp en tydlig plan för hur man vill ha det. Det är väl det som gjort att de valde mig, för att de ser att jag är likasinnad. Jag vill ju inte komma dit och se till att vi ska laga skandinavisk mat, utan jag ska ju få dem att prestera på absolut högsta nivå.
Du har ju varit lagkapten i svenska kocklandslaget. Vad har du tagit med dig från det?
I Sverige är det framförallt mycket ledarskap. Det handlar mycket om att man måste jobba och se mycket mer på individ. Medan jag märker att i USA är man mycket rakare. Man kan särskilja på person och business. Medan i Sverige så är de två lite samma person.
Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
För 3 år sedan då föll en meteor mot jorden och landade utanför Enköping. Men vem är det som äger den här 14 kilo tunga rymdstenen? De som hittade den? Eller de som äger marken där den landade? I en dokumentär med namnet Meteoriten så har Johan Palmgren och Isabel Andersson följt historien. Vad var det som fick er intresserade?
Det finns ju något både komiskt och allvarligt och lite absurt att det ramlar ner något från himlen, från yttre rymden. Och vad gör människorna? Jo, man börjar liksom stånga som, vem äger den här? Och det är en berättelse som rymmer många roliga aspekter. Markägaren slåss för principen om äganderätt. Och geologerna som hittade stenen slåss för sin rätt att leta stenar.
Men vad är det med den där stenen som är så speciellt då?
Ja, för det första är det en metallmeteorit. Och det är ganska få sådana som landar på jorden. Och sen var den ju väl dokumenterad. Den filmades alltså från olika övervakningskameror. Så det är lite av en kändismeteorit, kan man säga.
Ja.
Och vi har ju nystat i detta och förstått nu att det är ju en ganska stor business med meteoriter. Så vi har åkt hela vägen till London faktiskt. På Christie's har vi fått intervjua dem som håller i meteoritavdelningen där. Och det är ju stora pengar. Alltså. Vissa kan ju gå för sådär 5-10 miljoner kronor.
Var är den nu?
Den är inlåst i ett kassaskåp på Naturhistoriska riksmuseet. Tanken var ju från början att de skulle bygga en utställning kring den här meteoriten. Men sen när det började bli lite trassel kring det juridiska så har den bara blivit inlåst, liggande där på kassaskåp.
I väntan på beslutet, vem som äger stenen, så ligger den inlåst då.
Vad vill markägaren använda stenen till? Vill han sälja den? Och vad vill upphittarna använda stenen till?
Ja, här blir det ju nästan lite lustigt, för jag tror de vill ha ungefär samma slutdestination för meteoriten.
Ja, men båda vill ställa ut den. Markägaren vill deponera den, så han vill behålla äganderätten. Upphittarna vill ha en hittelön för att ge den till Naturhistoriska museet, som vill ställa ut den och forska på den framförallt. För sådana här meteoriter kan berätta väldigt mycket om vårt universum och vårt solsystem.
Men vad är det med oss människor? Alltså, kan vi inte bara ställa ut den här då, så att fler får ta del av den? Ska den ligga inlåst där nu?
Kan man tycka.
Ja. Kan man inte tycka det?
Det är det vi har kollat upp lite grann i den här filmen.
Men det blir just den här låsningen. Om man förstår liksom alla parter och samtidigt så kan man känna, det är klart man vill att det bara ska lösa sig. Och det vill nog alla.
Meteoriten heter filmen alltså, och den kan ni se på Tempo dokumentärfestival. Tempo dokumentärfestival som startade den 4 mars och håller på fram till och med den 10. Stort tack för att ni kom hit, Johan Palmgren och Isabel Andersson.
Tack. Stort tack.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, Marianne Degerfors, hon jobbar med en grej som jag inte riktigt vet vad det är. Men du får förklara själv, Marianne, vad är det?
Jag jobbar på Degerfors Long Products.
Vad gör ni då för långa grejer?
Ja, det gör vi. Gör stänger och fyrkanter, vad heter det? Stainless steel, jag är så inne på engelska ordet. Rostfritt stål.
Det är väldigt roligt att du jobbar på något som heter lång, och sen så är det liksom långa grejer ni gör.
Jajamän, det kanske finns en idé med det, vet du.
Jag tror det också. Vad använder man en lång stång till då?
Ja, det kan man använda till mycket. Vi säljer ju ut till våra kunder och ute i Europa och världen, kan man ju säga.
Jaha.
De producerar ju egna saker som de...
Som de behöver en lång stång
till. Ja, som de gör till kortare stänger kanske. Eller att de gör någonting annat av det.
Hur lång är den längsta stång som ni har gjort då?
Oj, oj, oj. Så länge jag har varit här kanske den är drygt 11 meter.
Så länge du har varit där är den längsta 11 meter, sa du det?
Ja.
Jäklar, precis. Vilken lång stång. Hur lång är den största som du har haft hemma hos dig då?
Ja, det är nog flaggstången där, hörru.
Ja, jag förstår det. Du, hörde du förresten i nyheten att nu har de ökat försäljningen här av NATO-flaggor? Är du sugen på att ha en?
Nej, ja. Både och, jag vet inte.
Inte jag heller.
Jag har inte tänkt på det faktiskt.
Nej, men det var någon flagggubbe där som sa att nu har vi sålt i alla fall 15 stycken NATO-flaggor här.
Ja, det är helt otroligt. Mm. Det är ju bra för dem.
För dem, ja.
Ja, sen om man behöver flagga, det vet jag inte. Man kan väl hurra om man vill det eller inte och så vidare. Så att, ja.
Det är bra att du är så opartisk. Ja, diplomatisk kan man kalla det för
försöker.
Också. Ja. Jaha. Ja. Men du, spännande att få veta att det tillverkas långa stänger då i Sverige. Det hade jag ingen aning om.
Nej, där ser man.
Då vet vi det. Long products i Degerfors.
Jajamän.
När jag ändå har dig på tråden, Marianne. Mm. Hur kommer det gå på lördag i Melodifestivalen?
Oj, jag har inte jättemycket koll. Men eftersom jag har bott i Örebro i väldigt många år och känner till bandet Smash Into Pieces, ja, så ska jag väl säga att jag hoppas att de vinner.
Stort tack för att du hörde av dig.
Ja visst, tack själv.
Och sköt om det med dina stänger.
Det ska jag göra. Bra. Tack så mycket. Hej.
Vi tackar för idag. Jag heter Lotta. Här finns också Elsa, Jeff Neumann och Janne Innanfors. Stort tack för idag. Alla och Jeanette var också med på ett hörn. Imorgon hörs vi igen efter 16:00.